En podcast från Aftonbladet.
Tony, vad tycker du om att Killinggänget ska göra comeback?
Recession indicator.
Det är din kommentar.
Tycker inte du det? Alltså när jag såg nyheten på café, vilket också är helt sjukt.
Är du inne och surfar på...
Nej, jag vet, det var någon som... Jag tror att Henrik... De var så här,
vi släpper nyheten på café.
Jag vet.
Det var en jävla blast from the past.
Exakt. Henrik Schyffert delade, för jag följer ju Henrik Schyffert.
Ja.
För han har ju gästat Café Bambino.
Det har han verkligen.
Och då var jag så... Är det här typ ett gammalt minne? Och då var det att Per Sinilegård hade skickat brev.
Som ingen fick det för alla våra,
unga. Alla våra unga.
Det är en karaktär.
Det är en karaktär
i humorgruppen
Killinggänget, som Henrik Schyffert, Robert Gustafsson och Johan Reborg.
Och några till.
Och massa andra var en del av. Mm. Men jag, och då hade de outat, då hade de liksom sagt det här genom att skicka ett brev till Cafés, tidningen Cafés redaktion, som karaktären Per Sinilegård. Blast from the past.
Verkligen
blast. Men det är ju så, fast det är inte ens den tiden. Jag var så, det är så inne med indislis nu, men det är inte ens då... Alltså när var de ens inne? Jag brukade ju, när min mamma hade sina väninnor över på besök för att dricka vin, då brukade hon vara så här, Tone! Och så fick jag komma ner och så gjorde jag alla karaktärer i Nile City.
Mm.
Alltså när jag var typ 10 år gammal.
Ja, men precis. Nej, men som du vet så har jag skrivit en bok om 90-talet.
Och det är 90-talet?
Ja, det är 90-talet.
Slöj.
Så det är ju en del av den trenden.
Ja.
Men det är väldigt... länge sedan.
Vet du, jag känner att det är modigt av dem. Så kände jag. Det här är mod.
Men det kanske ligger i tiden med så manskollektiv, eftersom vi lever i en sån otroligt misogyn liksom tid. Med
inte bara det, vi lever ju kvinnor. Det är male loneliness. Male loneliness epidemic.
Ja, och då menar du att det här är ett svar?
Ja, att de är så här, vet du vad, killar, låt oss ha roligt ihop.
Okay.
Och det är jag för.
Ja.
Du vet, det här är ju ett problem bland annat
det
på
cyklo... Det kommer du vara för, tills du inte längre är för det, kan jag säga. För att jag minns en tid när den manliga ensamheten inte var ett problem. Men då var det ju ett annat problem, nämligen att manskollektiv bestämde allt.
Manliga
kompiskollektiv bestämde allt.
Båda är ju fortfarande problem. Ja. Men jag vill ju säga att jag tycker att Henrik Schyffert är så rolig.
Han är jätterolig.
Och när jag läste Martin Loks självbiografi, då älskade jag ju Henrik Schyffert. Mm. För då är Martin, beskriver Martin Lok hur han bara är helt mobbad. Och så är det bara så en jättepoppis kille som hela tiden är snäll mot honom. Och det är Henrik Schyffert.
Mm.
Och då tyckte jag att det var rörande.
Mm.
Och då sa jag till dem på Skloparnas land, men gud, alltså, har Henrik Schyffert, får Henrik Schyffert? Och då, det är så, de mobbar mig så mycket för att jag tror, jag vet ju ingenting om Sverige kändisar. Och då var det som att de bara, vadå, tror du att Henrik Schyffert inte har fått sina flowers? Jag var så, nej, borde vi inte?
Det borde inte någon uppmärksamma honom.
Men vad fan, Henrik Schyffert? Och de bara, håll käften.
Håll käften, alltså, det är typ han har så, haft sin tid.
Han
har haft sina timmar.
Han har det så det räcker.
Han har det så det räcker. Okej.
Okay. Men i alla fall, nu är det ju inte det vi ska prata om. Utan det vi ska säga är ju... Karin!
Tone!
Välkommen tillbaka!
Tack.
Välkommen tillbaka. Jag tänker vi ska göra i synk.
Men... Okay.
Välkommen tillbaka! Säsong 7.
Är det?
Vadå, vi kom ju precis överens om att det är säsong 7.
Jo, men jag vet, men jag liksom... Jag...
Det här, du bara, är det? Ja, det är det. Det är säsong 7.
Och då har vi inte räknat med sommarsäsongerna.
Men det är inte, det är, nej, inte de riktiga,
det är bara
säsongerna.
Extra.
Exakt.
Otroligt att vi har hållit på så länge. Och men, samtidigt så kort.
Vilken lång semester vi har haft.
Ja, det har
blev det lite för långt.
Ja,
kanske.
Nej, men det blev för långt. Det blev liksom, det blev inte bra på
det
slutet.
Blev för långt uppehåll.
Ja,
vi ber om ursäkt.
Vi ber om ursäkt.
Men så här är det. Vi var faktiskt
burned out.
Burned fucking out.
Särskilt du, ska jag säga. Du var helt slut faktiskt.
Någon gång ska jag berätta historien om våren 2026.
Ja.
Men alltså, hur sjukt att min bok blev sommarens bok.
Det är inte alls sjukt.
Oh, men det här, det är så hemskt att jag bara har massa supportive människor i mitt liv. För
ingen är förvånad.
Jag är helt chockerad.
Vet du vad, Tone?
Nej.
Du är både chockerad och inte chockerad.
Men det, man är chockerad på ett sätt. Man är på ett sätt där man säger, wow, jag verkligen ansträngde mig.
Mm.
Så det är inte som att jag inte har ansträngt mig mitt yttersta.
Nej.
Men det är så många variabler som man inte har kontroll över.
Ja, och då klaffade det.
Det klaffade. Jag har liksom varit mest sålda boken i Sverige juni och juli.
Ja.
Mer än Pascal Engman.
Ja.
Nej, så att jag har ju varit a European socialite.
Det har du verkligen.
Jag har varit på middag 5 dagar i veckan i Paris. Och det har kostat otroliga mängder pengar.
Har du det?
Ja. Jättemycket.
Så nu är det dags.
Att... Vet du vad min revisor skrev till mig?
Nej.
Ligg lågt nu.
Okej.
Okay. Jag får ont i magen nu bara jag tänker på det. Ligg lågt.
Bra att veta. Men du är öppen för samarbeten.
Jag är öppen för samarbeten. Hör av er.
Och också en annan flott bjudmiddag.
Jag är öppen för att bli bjuden på middag.
Mm. Men du blir bjuden på middag, men inte med någon sån här jävla motprestation inblandad.
Nej, jag vet inte. Jag kan inte göra mer grejer.
Jag kan inte göra mer grejer. Men gärna bjud, bara rakt av bjud.
Vad tycker du om sommarens längd?
Den var lång.
Du var ju 100 veckor på Gotland.
Jag var hela sommaren på samma plats.
Ja.
Så att så länge har jag inte varit på samma plats. Jag kan inte på 10 år kanske.
Nej. Otroligt.
Ja. Och det var jätte... Nu när jag ser tillbaka på sommaren så känner jag verkligen så här... Var det olika veckor? Eller var det en enda lång dag? Men på något sätt var det nog bra för mig. Jag vet inte på vilket sätt. Men nej. Tror du att det var bra för mig?
Ja, men det tror jag.
Ja, jag tror det också.
Jag tror det.
Jag gick ju varje dag ner i havet. Det sjuka var att i Östersjön, jag vet att det var jättevarmt i Europa, nere på kontinenten. Men i Östersjön, särskilt på den sida på Gotland där jag var, där var det ofta 14 grader i vattnet.
Okay.
Och vi hade inget vatten.
Så det här
vatten.
Gör att jag blir klimatförnekare.
Det är väldigt dåligt grundvatten på grund av klimatet på Gotland. Du bara, eller?
Jag sa inte det.
Du sa det med kroppens eget språk. Men så jag kunde inte duscha, så jag gick ner i... jag var tvungen att gå ner och tvaga mig i havet varje dag.
Det enda jag kan säga är att jag hade velat vara i Paris en månad till. Jag var ju där hela juli. Mm. Jag hade gärna haft en månad till faktiskt. Men jag hoppas att jag kommer
tillbaka. Men pengarna tog slut.
Ja, pengarna. Och jag var faktiskt tvungen att... Jag skulle vara på en litteraturfestival i Bohuslän. Mm. Och sen...
Vi var ju på vår turné.
Ja,
du skulle hem till vår turné.
Vi har ju varit på turné genom hela Sverige.
Genom hela...
Och med det menar vi Malmö och Göteborg.
Ja. Och det var först på Malmöfestivalen som du introducerade mig för.
Förlåt, men var det eller var det inte det fetaste eventet du någonsin har varit på?
Nej, det var helt fantastiskt.
Det var helt otroligt.
Jag kände mig väldigt rörd.
Nej, men alltså, ja, det är så kul för att det var ju liksom typ 560 sittande platser. Mm. Och det var liksom massa människor som inte kom in.
Nej.
Och jag,
det var ett helt cirkustält.
Alltså det var ett helt cirkustält.
Och jag älskar cirkustält.
Men hade du förstått vad det var vi skulle göra?
Nej.
Jag hade inte heller förstått det. Så att när en av mina bästa kompisar, Mona Masri, skrev till mig.
Mm.
Oj, wow, det är redan kö. Och så skickade hon bild. Och då var jag så här, nej men du, det är inte där vi ska vara. Alltså jag trodde att hon hade gått till fel ställe.
Ja. Nej, det var helt otroligt.
Och sen när vi kom dit och såg, då blev jag liksom inte ens förvånad. Då bara blacked out och så gjorde vi det.
Så gjorde vi det.
Ja.
Du var jättebra.
Du var också så bra.
Tack. Och sen var det ju helgen efter, då var du på Way Out West.
Ja. Och du blev så full efteråt.
Nej.
Skojar du med? Och så blev det, upp och ner med världen.
Men det, var, det som var kul där, det var att vi var på en scen som låg längst bort på festivalområdet bredvid toaletterna.
Så här sa de. Gå till WC-området så kommer vi att möta er där.
Och där var, det var verkligen, alltså det var jättesvårt att hitta.
Alltså det var, och det var typ så 85 bajamajor.
Ja.
Det var ju liksom, vi var ju så här, ingen kommer komma för Gis ska spela samtidigt.
Gis skulle spela samtidigt, plus att vi såg ju också under dagen.
Det var liksom ingen där. Det var,
och sen
kom alla.
Kom alla.
Ja.
Och sen sa du till mig så här.
Vi ska aldrig mer inte lita på våra bambinos.
Nej.
Vi är helt så. Ingen kommer väl komma? Jo, de kom.
De kom.
Och ni, du blev också häcklad.
Av dig?
Av mig.
Ja.
Men också vanligt. Någon i publiken. När du, som var så här, du var så här. Jag var så här, Bill Clintons dotter, whatever her name is. Och så sa du vad hennes dotter...
Chelsea.
Chelsea.
Uh-huh.
Och så var det någon som bara, hon heter Chelsea!
Mm.
Kommer du ihåg?
Ja, men jag kommer ihåg. Och jag ska säga så här, typiskt, var det en tjej eller var det en kille? Vad tror du?
Jag vill inte köna personen i fråga, men jag uppfattade den som en kille.
Ja. Ja, men jag kan inte fatta att jag blev mansplainad. Nej, live helt... mansplainad. Nej, om också, amerikansk politik.
Som är ditt liksom, som är min, största,
som är mitt största
hobby. Också att liksom... Nej, men det var att man bara inte lyssnade, men det kanske bara ville vara med. Men, mm. Så det gör ingenting, kära killbambino.
Nej,
en av våra fyra
ingenting.
Killbambino. Men det var bara kul, wow, när det är live kan vad som helst hända.
Vad som helst. Det, till och med, ja, till och med den
vi sa ju också, alltså det var också, man säger ju lite så... Tycker inte det var lite mer loose caboose när det är live?
Ja, jättemycket.
Men det där var, det är ju inspelat.
Det är inspelat och det finns
på Storytel
om man vill lyssna på
exakt.
Det.
Exakt.
För du berättar också hur många göteborgare du har legat med. Så det, ja. Kan man,
det kan man gå in och kolla.
Det kan man
och hur många
lyssna.
Stockholmare. Och det ja. Kan jag säga här i podden att det är noll. Och. Om en noll menar jag en.
Ja. Och när jag säger noll, då menar jag noll.
Då menar du, men jo, men stockholmare har du ju legat med en hel drös.
Jo, men nu pratar du om göteborgare.
Men nu pratar vi om Stockholm och då är det ett fotbollslag.
Ja.
Två fotbollslag. Alla spelare på fem. När
oj,
det är match.
Du är lilla så lilla
alla,
moralisten.
Alla, nej, men vadå? Jag är ju så stolt
två
över dig.
Två fotbollslag.
Jag är ju stolt över dig. Två fotbollslag. Det är inte alla som har hunnit med
nej.
Det under sin livstid.
Nej.
Och då pratar jag bara om stockholmarna. Då mm. pratar vi inte ens om dem på Gotland. Gotlänningarna.
Gotland 0.
Gotland 0. Okej. Okay. Men det är inte det vi ska prata om.
Nej, verkligen inte. Det var en jättelång
det är inte det vi ska prata om idag.
Lista här.
Har du något annat skvall du vill berätta för våra bambino som i sommaren eller sådär?
Det jag kan berätta är att jag var ju på Gotland
yeah.
och då
oh my gosh.
Hade jag lite olika boksamtal,
jo.
Bland annat i Hamra bygdegård.
Mm.
Och då fick jag en fråga, det var också kul för min pappa trodde inte att någon skulle komma.
Det är så jävla ball.
Ja.
Men... Han bara, vi måste ha en kändis som ja. Kommer i dragplåster, ja. Det är jag som är kändisen.
Men det kom i alla fall en massa folk och då, var det, då pratade de om min bok och bla bla bla. Och var jättebra diskussion och sen var det en som frågade men okej, men om du nu är så kritisk till det som har hänt de senaste i Sverige de senaste 30-40 åren, vad skulle du själv rösta på i det här valet? Det är ett
och
viktigt
du bara,
val.
Vänsterpartiet.
Och jag sa jag kommer rösta på Miljöpartiet.
Mm.
Mm.
Och sen blev det ju, och det här saken är, det här har jag vetat att du ska göra sen i början av året.
Ja.
Jag har frågat dig så många gånger i podden, vad ska du rösta på? Mm. För jag har vetat att det här kommer att bli en snackis. Mm. Och du har sagt varje gång i podden, det vet jag inte.
Nej.
Men jag bara, det är maken till att vara märkvärdig som inte kan erkänna att du ska rösta på Miljöpartiet.
Ja.
Och sen så ger du Hamra bygdegård nyheten.
Ja. Ja, men jag kan inte, men jag kände så, vi är ett rum här. Det är liksom... Vi litar på varandra. Vi
okay,
säger
vad hände
sanningen.
Då?
Nej, men det som hände var att någon la upp det. Någon var där.
Någon
som,
var där.
Någon var där som la upp det sen i Miljöpartiets riksdagsgrupps Facebookgrupp.
Ja.
Så det blev väldigt spritt i
ja.
Vissa politiska kretsar.
Ja.
Och sen började det ringa journalister.
Ja.
Och då sa jag, jag är på semester.
Och sen åkte vi till Way Out West och Lavan Rena hälsade inte på det.
Du inte såg mig.
Mm. Okej.
Okay. Men sen hände det att i helgen som gick så skrev jag en text om också varför.
Ja.
Jag tänkte så här, nu skriver jag igenom det. Och det var ju den här stora klimatdemonstrationen i Stockholm
mm.
där jag också var. Det var ju väldigt...
Men jag läser din bok att du inte tror på demonstrationer för jag är
vet.
Väldigt förvånad över att du gick dit om jag ska vara
ärlig. Jag visste att du skulle säga det här. Men jag kände att det var mysigt att gå dit.
Okay.
Och jag gick dit, det kändes jättebra. Och jag har bara en spaning
mm.
apropå, vi kanske inte ska prata så mycket om valet just idag, men jag har en spaning om...
Nej, för du sa att det jag har att säga om valet orkar inte du lyssna på. Nej, jag var så, jag kan säga det här och du bara, jag vill inte höra det.
Nej, men jag kan lyssna på mig själv
okay,
istället.
Okej, lyssna på det själv.
Nej, men jag tänkte på, för det var ju 50 000 personer
ja.
På den här demonstrationen,
japp,
så japp, det var ju väldigt, väldigt, väldigt mycket folk. Och... Jag skulle säga att mellan
tänk om alla de hade swishat mig 10 kronor var.
Ja, men kanske de inte vill göra det eftersom du har sagt att du ska rösta på Centerpartiet.
Mm.
Ja, men eller vad vet jag, det var ju liksom en blocköverskridande.
Jaså.
Ja. Skitsamma. 60-70% av de vuxna människor, det var mycket barn också, och de vuxna som var med i tåget var ju kvinnor.
Mm.
Och min spaning är bara så här, fan vad alla skiter. Alltså kvinnorna är verkligen så underskattade av politikerna. Det här har jag pratat om för... Nej, men jag vill säga det här nu. Jag vill säga det nu. Och jag har pratat om det under våren. Jag säger det igen. Kvinnorna kommer att avgöra det här valet. Mm. Och de politiska partierna, de flesta, de har helt glömt bort kvinnorna. De skiter i kvinnorna. Det är ingenting om vården. Det är lite om skolan. Det har inte varit... Hela fucking Europa har brunnit i sommar. Och toppat alla nyhetssajter. Inga partier har liksom tagit i frågan ordentligt i den här valrörelsen, utan alla bara så, vi ska sänka bensinpriserna, bla bla bla. Och då missar man ju, ja, men sen går det ut 50 fucking tusen personer på gatan och 60-70% av dem är kvinnor, och kvinnorna har ingen liksom, de här kvinnorna har ingen röst ordentligt i svensk
politik. Tror du jag ska säga varför jag tror att partierna skiter i dem?
Ja.
För de är så här, de kommer ändå alltid rösta på vad de röstar på. De kommer alltid rösta på sossarna eller Miljöpartiet och en liten del av dem vänstern. Så de är liksom redan färdiga.
Ja, men jag tror inte att det stämmer. Därför att man brukar ju också prata om de här liksom Magda-moderaterna, borgerliga väljare som inte står ut med att det liksom blir för hårt. Så jag tror att det man ser är ju också en förskjutning. Du har borgerliga kvinnliga väljare som då går mot mitten, och sen har du mer progressiva eller vänsterlutande kvinnor som går nu från Socialdemokraterna till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som jag då. Och den liksom rörelsen, men du har ju rätt liksom i det att för typ Socialdemokraterna kanske inte spelar så stor roll, men liksom i hela den politiska logiken, dynamiken och också vilka som nu sen efter valet kommer kunna bilda regering, så är det ju jätteviktigt. Men så jag tror att det är för enkel analys. Jag tror att de gör precis den analysen som du gör, men jag tror att den är alldeles för enkel.
Alltså jag tycker att den är otrevlig, men jag, tror,
den är otrevlig.
Inte, men jag tror inte... Alltså.
Jo, men om säg Miljöpartiet nu skulle få 8-9%,
ja,
och Vänsterpartiet får också mycket, och sossarna går ner jättemycket, då påverkar ju det liksom hur regeringsbildningen sen kommer att se ut.
Mm.
Men ja...
Okej, jag tänkte på en helt annan grej.
Också om kvinnor ju.
Nej, inte om kvinnor. Nej, kvinnor och män.
Aha, okej. Okay.
Mm. Och hen.
Mm.
Alla människor.
Mm.
Jag läste en text i The Guardian som handlade om, det är ju sån jävla dating app fatig.
Ja.
Och typ alla mina kompisar så där som är på dating appar är ju helt depressado. Alltså det är ju ingen
Vad är det som har gått fel?
Ja, men det är ju ingen...
Är det en shitification typ, eller?
Nej, jag tror att det är så här. Ingen tycker det är kul att vara där på apparna. Det är liksom, ingen kommer till skott. Typ folk, man träffas inte, man typ matchar, man ses inte. Mm. Eller så ses man och så blir det ingenting. Mm. Och typ det finns ju jättemycket så content på typ TikTok som är, jag tänker särskilt på en tjej, svensk tjej nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men jag tror alla som är på TikTok vet vad jag menar. En stockholmare som dejtar, och jag tror typ hon har liksom blivit stor för att jag tror att hennes attityd till det är hur så många känner, och det är verkligen att det är liksom ett måste, ett ont måste att vara på de här dejtingapparna. Och så,
men har det blivit värre eller sämre?
Jag tror det har blivit 100% sämre. Alltså, för att när datingapparna kom, då, jag kommer ihåg när jag typ använde Tinder första gången, att jag var helt så, alltså det här är så sjukt. Alltså att det var liksom, det kändes som ett sånt ett överflöd av möjligheter liksom. Och nu vet jag träffade ju Mauricio på Tinder.
Jaha, just det, jag glömde bort.
Jo, vi träffades på Tinder. Och redan då, och det är ju 6 år sedan.
Ja.
Och redan då var det ju typ så, ja okej, okay, då hade jag typ året innan gjort slut med mitt ex. Och så var jag så, okej, okay, shit, nu måste jag bara ta tag i det här. Alltså det är verkligen som att man ska så stoppa ner händerna i ett fucking avlopp typ. Mm. Och det är liksom alltid när jag säger till Mauricio att vi har träffat, eller säger till folk att vi har träffats på Tinder, säger jag så, det är helt sjukt, men vi träffades på Tinder.
Mm.
Och egentligen är det ju inte sjukt, för det är ju därför man är på Tinder, men det känns bara så sjukt att någon har typ en alltså en relation utifrån de apparna.
Mm.
Och det läste jag en text om det i The Guardian, att nu så kommer ju AI jättemycket in i datingapparna, för att det, unga lämnar datingapparna, det är så mycket negativ press kring datingapparna, och typ Bumble till exempel har haft en sån funktion att tjejer måste skriva först, den har de tagit bort. Mm-hmm. Alltså det är så här, någonting som är sönder. Nu har de så här börjat experimentera med AI, att de ska göra mer matchmaking med AI.
Aha, typ. Okay.
Men då är det ju typ, då läste jag bara den artikeln där det var någon forskare som var så, jag tror också att företagen typ underskattar hur negativa unga är mot AI. Det är inte alls säkert att de vill bli matchmakade typ.
Nej.
Och då hade de bara intervjuat helt kort Elsa Kugelberg,
ja,
som ju är en svensk filosof. Mm. Eller inte lite, exakt vad är hon? Political scientist. Mm. Hon brukar skriva i DN. Och de hade bara så här intervjuat henne helt kort, och jag tycker alltid det är så jävla kul att läsa
hon
henne.
Super, super smart.
Hon är så bra. Hon har utbildat sig vid University of Oxford. Mm. Och hon är verksam där som forskare. Mm. Och då googlade jag bara lite på henne, och då, eller på det här hon sa. Och då hade hon skrivit en lång paper om datingappar och liksom datingapparnas vara.
Mm.
Som jag tyckte var så intressant. Mm. Och nu ska jag berätta om
ja,
den för dig.
Ja, vad
spännande. För att jag tror det som ofta blir fel när man läser om datingappar, det är att, liksom, att man är så här, bara gå och träffas på bar typ. Mm. Men det är liksom, Elsa var typ så här, det kommer inte, alltså datingapparna kommer inte försvinna. Mm. Utan de är ju här för att stanna liksom, för att de är så stora. Men i den här liksom papern som hon har skrivit, så undersöker hon dating som en osynlig social institution. För då menar hon liksom att vi måste börja ställa större krav på datingapparna, eftersom den liksom, och de måste kunna rättfärdigas för att dating är en social institution liksom i filosofisk mening.
Mm.
Och att om det är en social institution, så är det ett fenomen som rättviseteorier kan appliceras på.
Mm.
Och det är ju redan liksom många fenomen är ju sociala institutioner, även om de är liksom omdiskuterade. Och då tar hon till exemplet att ja, men demokrati är ju en social institution.
Mm, mm.
Men Sveriges riksdag är liksom också en social institution.
Mm.
Även om de är på helt olika abstraktionsnivåer.
Ja.
Och i den meningen kan också dating vara liksom en institution.
Men menar du då att då behöver det finnas vissa normer och regler?
Exakt.
Och spelregler?
Eller så här, moraliska förväntningar, ja, som vi som människor ska kunna ställa på, ja, datingapparna utifrån att det är en social institution, även om inte den har, även om dating inte har en formell struktur.
Okay.
Så det är inte bara apparna i sig, utan det är fenomenet dating.
Okay. Och betyder det då att man kan ställa krav som är bortanför då affärsnytta till exempel? För...
Precis, hon har liksom tre okay, stycken krav som jag ska säga varför. Jag ska bara berätta först, för det är så kul när hon försöker förklara varför hon tycker att dating är en institution. Att det, liksom, det är svårare att se dating som en institution än till exempel skolan, eftersom av ett specifikt skäl, vi är kulturellt primade att tänka på kärlek som slump eller öde.
Mm.
Det är inte något som är regelstyrt.
Mm. Och vi vill, jag tror också vi vill
att det ska vara
ja,
så.
Blixtnedslag.
Och det är pinsamt och vilja det för mycket. Ja. Liksom. Och vi berättar för oss själva hela tiden att vi råkade träffas, att det var ödet, Amos Pip. Och vi tänker sällan på dating som påverkat av det ekonomiska, sociala eller kulturella i resten av samhället.
Mm.
Men det här är ju inte sant, för då har ju inte alla levt och velat leva samma liv.
Nej, liksom. Precis.
Och det är därför det blir en osynlig institution. Den finns där, den styr oss.
Mm.
Men eftersom vi inte ser det som en institution, så döljer den aktivt sin strukturerade karaktär. Liksom.
Ja, verkligen.
Och hon argumenterar för att det är en institution för att det fyller en helt central samhällsfunktion. För att vissa institutioner i samhället är ju särskilt fundamentala, och typ det yttersta av det är ju familjen.
Mm.
Allt i samhället sker, förutsätter först omsorgsarbetet som finns i familjen.
Mm.
Spelar ingen roll om du är medborgare, konsument, arbetare, de alla kommer in i världen genom familjen.
Mm.
Men familjen förutsätter ju någonting som skapar familjen. Någon form av intimitetsinledning.
Mm. Och vad skulle det kunna vara?
Det är ju då dating.
Ja.
Och den har ju liksom i historiska perioder sett olika ut. Det kan vara liksom courtship, arrangerande äktenskap eller som i USA en väldigt strukturerad set of rules och aktiviteter som är dating. Medan hon påpekar att i Europa så är det mer löst liksom hur den liksom ser ut. Och slutsatsen är då, eftersom att dating i vid mening är det sätt genom vilket omsorgsenheter bildas, är dating en fundamental social institution.
Kopplar hon också typ krisen i barnafödande till, det är ju ganska alltså, långa tidslaggar här.
Hon, men... hon säger så här, att hon datingens syfte behöver inte vara normativ. Nej. Men hur man än går kring det, så kan dating i slutändan då leda till mindre barnafödande. Alltså man måste bara se det som... Hon jämför det med att handla på Amazon. Man handlar inte med avsikten att reproducera global kapitalism. Men det är ändå det som är den strukturella effekten av handlingen. Och det är dating liksom. Och hon påpekar också att datingens normer, de förändras ju ständigt. Mm. Men det är inget argument mot att se dating som en institution, eftersom institutioner generellt förändras. Över tid. Jag tyckte om hela hennes ingångssätt till det, som jag sa. För du vet att jag försöker ju att inte vara tech-negativ. Jag tror inte det är... Jag vill vara tech-neutral. Det är liksom, det är lite förbi det utopiska, men det är ändå liksom... Så då säger hon att ja, men dating-appar har ändå liksom absolut löst vissa problem i ett samhälle där en trend på stort har varit kompartmentalisering. Vad fan säger man på svenska?
Ja, vad menar hon? Att livet liksom alltså att delas här, upp i olika...
Man jobbar här, man tränar här. Man liksom, allting är uppdelat i verkligen liksom rum, avgränsade sfärer med egen logik. Gymmet är för kropprörelse, kollegor är för arbete. Och tidigare så inleddes kanske intima relationer där man redan var. Typ bönder träffades under skörden, fiskare blev kärare vid havet, studenter på skolan. Men nu har liksom sex och intimitet via appen fått sin egen plats.
Ja, men för jag tänker det är så intressant, för jag tänker förut tror jag många, många fler kanske träffades på jobbet.
Exakt.
Men idag är det väldigt så...
Man liksom, får väl typ inte det på massa jobb.
Nej, men det är jättereglerat. Ja. Vem som får kanske träffa vem.
Och vem som får säga
i hierarkin
vad till vem.
Och, exakt. Så här, förut kanske var så, chefen blev ihop med sin sekreterare, inte för, men nu började referera så
exakt,
amerikanska
exakt.
Liksom 50-tals tv-serier, men nej, men du fattar vad jag menar.
Jag fattar exakt vad du menar.
Men för arbetsplatser har också liksom professionaliserats.
Ja, och
på
typ om någon raggar på en på gymmet så är man så, alltså är du pervers?
Ja, verkligen.
Så det
ska vara helt
precis.
Av...
Så nu har vi liksom en mycket renare sexuell sfär. Ja. Och det är den
och
sfären.
Den är ganska liten.
Den är ju liten, men hon menar att det också finns fördelar med att den har renodlats. Och den här sexuella sfären, men i och med att den är så renodlad, så argumenterar hon för att den behöver egna rättviseprinciper, kallar hon det. Och att väldigt många då politiska filosofer och tänkare tänker kring den digitala offentliga sfären, men att det är väldigt få som tänker kring den digitala sexuella sfären.
Bra.
Eller hur?
Jättespännande.
Dating-apparna är ju inte i sig en institution, utan det är liksom privata mellanhänder som ska understödja den här institutionen. Och här skriver hon bland annat om Eva Illouz, som ju är liksom, som alla har läst, som har skrivit om sex och kärlek. Och hon då menar att ett problem med apparna är att de utger sig för att rationalisera romantikens sfär, men att de i den processen importerar marknadens verktyg och logik in i intimiteten. Konkurrens, kommodifiering, ett överflöd av valmöjligheter. Och detta förändrar liksom själva formen och funktionen hos intimitet, inte bara hur vi hittar den. Och det här till exempel skulle kunna vara en anledning till att det jag sa innan, att folk är så... Det här är en jättestor grej på apparna. Jag orkar inte träffa någon, för det kommer bara dyka upp någon ny ändå.
Ja, ja,
alltså det finns alltid en till. Och då, eftersom det är liksom en sån viktig mellanhand, så har hon de här anspråken då, som hon gör för att liksom...
strukturera upp
exakt.
Det här lite.
Om man då ska liksom bara säga något snabbt om vad anspråk är i filosofisk mening, så är det ju liksom ett claim, kallar hon det på engelska. Det är liksom att jag har rätt att kräva något av andra människor bara i kraft av att vi lever i samma samhälle. Att jag har rätt att gå på gatan utan att du stannar och bara säger din jävla hora. Inte för att någon annan anledning att vi bara är människor här och vi kan förvänta oss av det. Liksom.
Det är grundläggande.
Exakt. Och då är hennes tre anspråk. Det första är på engelska claim to non-interference. Jag tycker det är svårt att hitta någon bra översättning av det, men det är liksom att man har rätt att inte bli skadad, tvingad till något, behandlad respektlöst eller inte tolererad. Mm. Det här är liksom något som vi kan förvänta oss av apparna. Det är liksom inte bara en specifik sak utan ett paraplybegrepp som täcker flera typer av kränkningar. Mm. Och det skulle kunna vara liksom oönskade nakenbilder, hot, ofrivillig kontakt, liksom kränkande namn. Och det här är ju apparna ändå förhållandevis...
Egentligen att bli behandlad med en slags grundläggande respekt.
Exakt. Och det har väldigt mycket att göra med samtycke eftersom vi är i den intima sfären. Yeah. Där hon säger att liksom hela grejen går ut på att sänka sina gränser.
Yeah.
Och det andra anspråket är ju då anspråk på jämlik status.
Mm.
Och det här menar hon ju är något som apparna inte är särskilt bra på.
Mm.
Och där är det ganska viktigt, för där utgår hon i att liksom ojämlikheter i sig är inte alltid orättvisa. Vissa personer får mer sexuell uppmärksamhet än andra. Och det är inte automatiskt orättvist. Vi kan inte kräva att alla ska vara lika attraherade som de är.
Det kanske är orättvist, men det är ingen orättvisa man kan göra någonting åt.
Nej, men inte i sig.
Nej.
Liksom.
Eller det känns orättvist.
Det kan kännas orättvist. Men här lånar hon liksom ett resonemang från en jämlikhetsteori om social status i allmänhet.
Ja.
Att om vissa grupper i samhället inte behandlas som jämlikar blir de ofta sedda som olämpliga för viktiga sociala roller överhuvudtaget. Till exempel vissa personer övervägs aldrig att vara liksom en potentiell kollega. Man vill aldrig bo granna med dem. Man vill aldrig vara vän med dem, etc. Alltså utifrån till exempel rasism eller funkofobi eller liksom transfobi eller sådana saker. Och samma mekanism, menar Kugelberg då, gäller i den sexuella sfären. Om en grupp har lägre social status i samhället i stort blir de ofta osynliggjorda på ett särskilt sätt för att andra människor slutar uppmärksamma deras individuella personliga egenskaper. De blir bara en representant för sin grupp istället för en unik person. Och det här menar Kugelberg att en förväntning då på apparna kan vara att de inte ska uppmuntra till att spä på det här beteendet.
Nej, okay.
Eftersom kärlek, dating och sexuella relationer kräver särskilt mycket uppmärksamhet på just det som är unikt med din person.
Men vad innebär det då rent konkret? Det kanske du kommer till. Eller är det att man inte ska ha sådana kategorier?
Till exempel att man inte ska kunna fylla i vilken etnicitet man vill att någon ska ha, eller kanske hur lång någon ska vara, eller liksom. Men hon pratar också om hur apparnas arkitektur ser ut. Till exempel att Tinders swipe-funktion har visat sig understödja sådana fördomar, att det till exempel
inte bara kanske bara liksom rakt av förstärka
dem. Exakt. Eller liksom bara implementera till exempel kanske svarta killar får mycket färre swipes än vita liksom. Och då är det någonting i swipe-funktionen, har forskare sett, att man bara liksom reagerar så snabbt utifrån sina fördomar, till exempel. Eller en tjock tjej bort, liksom. Medan det finns en annan arkitektur som Grindr har, till exempel, där man ju ser alla som är i närheten.
Just det.
Och då kanske man liksom är med, sen de är ju sjuka i huvudet på Grindr också, de är ju så, den skrev hej, block! Alltså killarna är så jävla sjuka. Men ja, så att man skulle kunna liksom se på själva apparnas liksom arkitektur för att utmana det. Och sen så den sista, det här tycker jag är saker jag undrar, den sista tycker jag är den svåraste att förstå. Det här är så intressant, jag måste bara säga det här också faktiskt. För utifrån det här som hon pratar om jämlik status, så säger hon också då sexuell status. Det är någonting som åtminstone att någon relevant person ser det som en möjlig partner på ett sätt som inte är förnedrande. Och det här inte förnedrande är jätteviktigt, för här gör hon liksom en avgränsning mot till exempel sexuellt kapital. För ett sexuellt kapital, som ju är ett etablerat begrepp, man kan ha ett sexuellt kapital genom att bli fetischerad eller förnedrad. Så där är hon så, det är inte det vårt anspråk på apparna ska vara, utan det är att vi ska få sexuell alla ska få sexuell status.
Ja, okay.
Hur rys?
Ja, verkligen.
Jag ska när någon gumma och snöat in på någonting. Ja, och den sista är ju då anspråk på förbättrad valsituation. På engelska säger hon choice improvement. Och det här tyckte jag var det svåraste att förstå. Och det här definierar Kugelberg som ett anspråk på att andra, när det inte är orimligt kostsamt för dem, ska förbättra din valsituation.
Okej.
Okay. Specifikt...
Säg om vad det hette.
Choice improvement.
Okej. Okay.
Specifikt din möjlighet att sätta, följa och utveckla din sexuella livsplan.
Mm-hmm.
Till exempel om du vill ha kortvariga relationer, vara singel, gifta dig, vara polyamorös etc. De andra anspråken kräver egentligen bara att man avstår från att göra saker. Man avstår från att vara kränkande, man avstår från liksom. Men det här anspråket kräver ju att någon aktivt bidrar till att göra något gott för dig. Och det är därför hon säger att man ska bara göra det när det inte är orimligt kostsamt för andra. Det här är liksom inte en rätt till sex.
Nej.
Jag ska förklara. Jag har mina anteckningar här som jag måste läsa. Jo, så vad är det då man är skyldig om det inte är sex, Karin?
Mm.
Jo, det är att man har en plikt att inte aktivt förstärka orättvisa normer som stänger ute hela grupper. Det här är ett exempel som hon tar. Bella vill ha en kortvarig relation. Många i hennes omgivning är intresserade av henne, så hon har sexuell status, det vill säga anspråk 2 är uppfyllt. Ingen trakasserar henne eller tvingar henne. Anspråk 1 är uppfyllt. Men om alla som är intresserade av henne bara vill gifta sig, då kan hon ändå inte leva som hon vill. Alltså är inte tredje anspråket uppfyllt.
Nej, för hon vill ha kortare relationer.
Hon vill bara knulla runt liksom. Så då liksom, då innebär det att
någon måste offra sig.
Några konkreta sätt att uppfylla plikten är till exempel att avstå från att liksom kontrollera eller upprätthålla normer, till exempel döma kvinnor som tar för sig, eller typ döma kvinnor som är sluts. Att man ska vara mer aktivt tillåtande mot icke-normativa livsstilar, relationer, kroppar och uttryck.
Jo, men om jag då är en kille som vill gifta mig,
jag vet faktiskt inte riktigt
vad händer då, eller hur ska jag agera?
Jo, men det här är ju inte egentligen, ja, hur ska du agera? Jag tror det här är liksom...
Ska jag liksom swipa bort henne? Eller ska jag swipa henne och vara så här...
Nej, men swipe,
jag är öppen
jag
för
tror så här, att... Jag tror att swipe i hela den här rättvisanspråket, det är inte en bra funktion.
Nej, arkitektur.
Jag tror inte heller det här kanske är ett krav som är så här, från människa till människa, utan hon vänder ju sig till apparna.
Ja, okay.
Så då tänker jag så här, hur liksom... hur kan de implementera det här? Förstår du? Men du kan ju till exempel göra det genom att inte vara så, när blir det barn, Tone, varje dag?
Det gör jag inte.
Nej, exakt. Nej. Det var helt sjukt. Anspråk 3 som är att du aktivt liksom...
Håller käften om det.
Nej, du aktivt förbättrar min valsituation.
Ja.
Choice improvement.
Ja, okay.
För att du liksom
det är tolerant. Det är att vara tolerant och lite omtänksam då, eller...
Ja, det är liksom
eller
svagare.
Skapa förutsättningar för det.
Exakt.
Att apparna ska skapa förutsättningar.
Och det här är ju inte liksom riktat mot en specifik person, utan snarare mot strukturer och institutioner. För vi pratar ju om dating nu som en institution, inte någonting som bara händer isolerat mellan två människor. Och då är det liksom att samhället och de här aktörerna som datingapparna inte ska göra det onödigt svårt för dig att hitta någon slags väg framåt i ditt kärleksliv.
Nej, men gud vad intressant, för jag tänker att det är ju otroligt så här fin gräns mellan, eftersom det finns ju väldigt mycket normer i oss alla kring de här frågorna, eller kring det här hur man ska vara och vad man vill ha och så vidare, som är väldigt, man är präglad på sitt, på samhället, och vi pratar ju ofta om det, att det är så tråkigt att alla lever samma sorts liv och bla bla bla, och de här, den här arkitekturen då, för jag uppfattar att hon vill att apparnas arkitektur ska inte ytterligare liksom förstärka och låsa in oss i väldigt normativa beteenden där det inte finns någon frihet att göra andra val och så vidare, eller normativa men det är väldigt så specifika förutbestämda beteenden. Men samtidigt så måste ju apparna också spegla någonstans, alltså de kan inte vara för utopiska heller.
Nej.
För då blir de dels väldigt styrande kanske bort från vad människor...
Men vad hon menar då är väl typ så här att liksom... Också man tänker på typ till exempel HBTQ-personer, om det skulle vara appar som inte ser till att man kan swipa folk utan att välja kön. Alltså jag tänker att det kan ju finnas massa olika. Jag tyckte det var intressant att börja tänka typ så, vad skulle kunna vara en claim man gör på då. Men det här förutsätter ju verkligen att man tänker på app eller på dating som en social institution. Ja, precis som man kan förvänta sig vissa grejer av typ staten när man ingår en familj.
Ja. Men jag tänker också det är någonting med just kärlek, romantik och dating som är att människor har, det är ett väldigt stort glapp tror jag mellan vad människor, hur människor typ vill att det ska vara liksom drömmen om romantik som en slags kraft som går bortanför du vet klass utseende, det ska bara vara den här enorma liksom, ödet slår till. Och samtidigt så i vårt beteende så är vi extremt styrda på att hitta någon som är väldigt lik oss själva.
Exakt.
Liksom, inkomstmässigt, bakgrundsmässigt.
Ja, ja, precis.
Ja, men så ser det ut liksom, i realiteten. Och hur ska man då navigera mellan den här önskan. Men det är inte det som är hennes fråga, utan hennes fråga är mer så hur bygger vi den här sociala institutionen. Men jag tänker också för att få legitimitet eller acceptans då från de som ska använda apparna så måste man också förhålla sig till de här olika nivåerna av liksom vad man vill ha ut av den här situationen.
Och det finns ju
jättesvårt.
Typ, det här, hon skriver inte om det i den här artikeln, men jag vet att hon tidigare har skrivit i DM bland annat om att det är ju typ ett stort företag som äger typ de fem största datingapparna. Så det skulle kunna vara en sån grej att man så här bryter upp. För att jag menar att det bara finns olika appar för olika sajter för olika, men som det finns ju massa olika så här mer knull vibes sajter. Alltså bara att det finns ett större och bättre utbud för nu är det ju väldigt mycket likriktat på de här apparna eftersom de är samma företag.
Ja, det är ju jätteintressant.
Exakt.
Det tror jag på.
Men visst,
jag tycker att staten ska ha ett, man brukar ju prata om att stat, du vet, vi behöver offentliga sociala medier som
jag
inte har ett vinstintresse, att vi skulle ha en dating app som är framtagen av typ Folkhälsomyndigheten.
Eller flera, typ. Alltså 100%.
Som att vi behöver en, jag menar, vi har SBAB som utmanar bankmonopolet, oligopolet, så vi skulle behöva en
jag är
det var jättebra.
Och liksom, hon skriver också om hur att typ, för då kan man ju läsa bara apparna är så dåligt, men hon skriver också att det fanns också liksom ett problem med dating tidigare i samhället, till exempel att det var svårt att matcha med någon, och det, då skriver hon särskilt om hbtq-personer som kanske bor på mindre ort typ. Informationsproblemet, man vet inte om den du är intresserad av faktiskt är intresserad.
Nej.
Och sen så problemet med social kontroll som hon kopplar till det här sista anspråket då, som är att sociala normer hindrar folk från att följa den livsplan de vill ha. Till exempel en social norm är att kvinnor inte ska visa intresse först.
Just det.
Och det här då med apparna kan ju upplösas. Men då har hon också en intressant parentes som är så här, och det är ju normbrytande, men det i sig förstör inga normer.
Nej.
För det är i det dolda.
Det kan också på ett sätt förstärka de normerna, tänker jag. Om man bygger apparna på det, utifrån de normer som gäller idag, då bygger man ju in folk i sådana beteenden.
Ja, men också typ så här, det kanske är lättare att vara så här på det, men sen så om inte det blir offentligt i livet så liksom bara fortsätter samma direkt.
Ja. Men hur hade du velat ha en app?
Alltså, jag vet inte. Jag tycker att det är så svårt att tänka utopiskt om det. Liksom. Men jag tror för Elsa Kugelberg då, så är ju liksom filter och hur man filtrerar människor ett av de största problemen.
Ja.
Och hon skriver också om Tinders svepfunktion då, och det här som jag pratade om tidigare med omedvetna rasfördomar, omedveten funkofobi. Alltså all den internaliserade skiten vi har som vi kanske inte vill ha. Men att vi i apparna uppmuntrar att nästan handla på ett omedvetet sätt. Liksom. Och så skriver hon liksom lite mer om apparnas problem. Till exempel bland annat en kille som har han har lagt 100 000 kronor på Tinder.
Va?
Ja, för att han ska bli boostad där.
Nej.
Så att folk ska se honom.
Okay.
Och jag menar, det här är ju säkert, alltså jag köpte, alltså jag tror att jag betalade, när jag träffade Mauricio så hade jag Tinder Gold.
Mm.
Och typ då kostade det kanske så.
Men innebär det?
Det är att man kan se vem som har likat den.
Aha.
För att det kan kännas som att det är sånt enormt utbud på Tinder att, och jag tror framförallt det är för tjejer som det fungerar. Då kan man istället se, de här har redan visat intresse för dig, så då kan du visa intresse för dem. Liksom.
Hade Mauricio likat dig då?
Ja, men hade Mauricio likat mig. Och då hade han en sån konstig profil som jag trodde var så en, alltså att det var lite så artsy, weird profil, men det var bara att han typ inte alls visste om man använde den appen.
Nej.
Så jag var så, wow, vilken cool kille. Ja. Nej, det är bara att han har typ tagit en bild på sig och han så bara klippt ut huvudet ur en gruppbild. Och då var jag så här, wow, he's artsy.
Men det är han ju.
Så han är ju det, ja. Jag vet, men det var liksom inte alls det som var problemet.
Nej.
Ja, men i alla fall, och då skriver hon, jag ska bara komma till slutet med hennes artikel här. Ja, men då skriver hon liksom om problemet med apparna och just filter att filtrera bort. Det är en stor problem med det här också, att människor kan bli bannade for life.
Mm.
Och då är man ju liksom i realiteten helt utestängd från datingmarknaden, eftersom det är liksom det som händer där, och det är väldigt svårt att få tag i de här företagen. Också liksom, algoritmen är en sak som verkligen verkar vara en stor grej för henne. Skräll att en till person hatar algoritmen.
Så mysigt om vi hade så ett statligt dating.
Jag vet,
som var så,
jag
du vet,
vet.
De samlade så, våra största kändisar är på den här appen och gör reklam för den, och du vet,
jag vet.
Med så trevlig, med jättetrevlig algoritmer.
Ja, men typ, för det hon skriver här om är ju typ så här, vanliga användare, och det är liksom hennes kritik mot algoritmen.
Icke vinstdrivande.
Nej, för vet du, det här vet inte du, för du har aldrig haft de här apparna.
Nej.
Men alla apparna har ju så toppanvändare.
Ja.
Och så är det så, när man kommer in och så är det typ de mest normativa, snyggaste personerna som har fått mest likes.
Mm.
Och då kan man vara där inne och bara likea mig. Chansa på dem som att de är någon så här konstig...
Kändisar.
Ja, men exakt. Och då skriver hon typ så här, ja, men att liksom användare förstår... Vi vet ju inte... Vi som är användare får inte reda på hur algoritmer fungerar.
Nej.
Vi får inte reda på vilka vi visas på, hur, för och varför. Mm. Och vi får inte reda på vilka som visas för oss. Utan det är de som äger datan och algoritmerna som får ju den här enorma makten.
Mm.
Och vi kan ju aldrig hålla dem ansvariga för det.
Jag är så för att vi ska ha offentligt finansierade och ägda dejtingappar.
Och hon säger, det är också så svårt att organisera protester kring sex och intimitet.
Ja.
Det här då att man inte får några likes.
Nej.
För det är ingen som vill säga
Nej.
Så. Vi får inga
Nej, men
likes.
Vi går i branschen.
Liksom.
Det här tycker jag ska vara ett vallöfte.
Jag vet. Och det här liksom, hon liksom, när hon kommer fram till slut då, så bemöter hon liksom invändningar. Så, men det är ju frivilligt, ingen behöver vara på apparna. Och det hon sa, jo, alla behöver vara på apparna. Och så skriver hon det här om att marknaden domineras av matchgrupper.
Det är ett grundläggande mänskligt behov.
Det är en social institution som hon ju så skickligt visar.
Ja.
Och i slutet så säger hon så här, ja, nu har jag visat problemen med apparna, men jag har också visat med problemen med innan, och nu har jag visat att alla måste vara där. Och hon säger att liksom de här apparna faktiskt erbjuder något genuint värdefullt. Och jag tror att det är den ingången jag också gillar. För då vill man ju förbättra dem och ställa krav.
Mm.
Man kan utveckla sin sexuella status och forma sin egen sexuella livsplan.
Tony, du kanske skulle kunna bli typ så här generaldirektör.
Alltså lätt!
Ja, för lätt. Den nya myndigheten som, som ska ta fram vår nya dating institutioner för dating.
För här kommer hennes lite konkreta då förslag, och det ena är transparenskrav där de ska liksom, apparna ska förklara ungefär som GDPR i EU.
Ja, det räcker inte. Det kan jag säga direkt, det kommer inte räcka.
Men det här är provisorisk åtgärdslista.
Ja,
okay. Hon är ju inte politiker.
Nej,
hon är ju liksom,
men visst.
Hon är ju forskare.
Ja.
Ett företag måste kunna förklara hur och varför algoritmen fattar beslut om dig. Två, statliga instanser utanför apparna.
Aha.
Eftersom compartmentalizing delvis är problemet, bör staten motverka det genom att skapa förutsättningar för att möta folk offline. Mer fritid, reform av skadliga sociala normer, säkra
också.
Offentliga mötesplatser, bättre sexualundervisning och ett fungerande nattliv.
Okay, så menar egentligen förbättra strukturerna utanför apparna?
Exakt. Mm. Inte bara reglera appar utan också minska beroendet av dem.
Bra.
Tre, en branschorganisation. En slags läkarliknande yrkesteknik för teknologer som kan licensiera medlemmar och bestraffa misskötsel.
Bra, det skulle vi behöva oavsett.
Alltså hur bra.
Ja.
Och det här är det kul, för där citerar hon en apputvecklare som en annan forskare har intervjuat, som säger typ, jag byggde en små samåkningssajt, så varför kan jag inte bygga en dating-sajt?
Ja, nej.
Och då är det liksom, ja, men för att alla de här techpersonerna tror att branschen liksom, alltså så här är det, branschen saknar specifikt kompetens om relationer, sexologi och terapeutiskt arbete.
Och människor.
Och människor. Och det här måste finnas för att apparna ska bli bra.
Mm.
Och sen så i sista hand lagstiftning, eftersom självreglering
har... Jag tycker
hon
går för kort.
Jo, jag vet.
Men det är bra.
Hon, bara, hon säger att det kan finnas skäl för statlig inblandning. Mm. Och det här då,
bra.
Det är då hon pekar på
det. För det.
Exakt.
Okay.
Vad säger du? Har du blivit liksom...
Ja, så övertygad. Jag tycker hon borde gå längre i sina krav. Jag tycker
men det är inte en kravartikel.
Nej, men lyssna. Nej, krav. Men hon drar inte slutsatserna av sitt, fullt ut av sitt eget resonemang, tycker jag.
Men jag tror att det hon vill bevisa i den här i sin paper är att dating är en social institution.
Jag vet, men hon kommer ändå med en åtgärdslista.
Jag vet, men nu liksom, det var inte den stora delen. Nej, utan det hon först vill är så här. Vi måste ta the digital sexual sphere på allvar.
Ja, 100%.
Och jag känner verkligen, för jag tror att man bara hör så mycket gnäll på apparna hela tiden och då blir det som att typ så här, men nu, vi måste ju ställa högre krav. Jag blir jätteinspirerad.
Jag blir också jätteinspirerad och jag tycker också att det är ett bra perspektiv, liksom det här institutionella perspektivet, för då är det inte heller upp till var och en att vara så här,
verkligen.
Swipa bättre eller lämna bara appen. Okej,
nej,
men vad?
Det går inte att
jag
lämna
kan inte
appen.
Lösa det här. Jag kan inte lösa det här strukturella problemet.
Och jag älskar också att som människa tänka på att man har choice improvement claims. Där man kan vara så här, jag måste få leva mitt liv utifrån dem.
Ja.
Alltså såklart, och som hon säger, så länge det inte går att skada på någon annan. Ja. Jag tycker att det är en sån sak som så ofta... Alltså det är ju verkligen en sak vi aldrig pratar om i politik längre.
Vet du vad?
Nej.
Det är riktig liberalism.
Ja, och det är liberalismen som jag dör för.
Jag är också liberal i den bemärkelsen.
Åh, ris. Alltså Elsa Kugelberg. Jag älskar när man läser så megaslay, kvinnliga filosofer och politiska scientists som har så här snöat in på en grej som är så viktig för kvinnors liv. Eller
alla människors liv,
men jag menar, det är så ofta man läser
killarnas
dating
liv också.
Jag vet, men då när de pratar om dating på killar så är det så, stackars killar. Ja. Nej, här kommer hon med en så. Det här är den digitala sexuella sfären och den ska vi ta på allvar.
Ja.
Rys. Tack Elsa. Är det inte konstigt att ingen, varför är det ingen som har bjudit in henne i den här jävla barnfödarexpertgruppen där Anna Björklund sitter och ska säga att det är så soft att ha många barn typ.
Jag vet.
Men lite liksom,
ett tips från oss
tips
till den kommittén.
Eller hur? Vet du vem som inte har haft problem med dating utifrån de här moraliska claimsen? Donald Trump,
nej.
För att han har inte brytt sig om dem. Han tänker inte på några claims.
Och en som verkligen gillar det mycket, en kvinna som jag har tänkt på, inte Melania.
Nej.
Jag har tänkt mycket på Melania och hennes klädstil på sista tiden.
Okay.
Men skit i det.
Mm.
Nej, för jag har läst i somras en bok som heter Regime Change.
Ja, okej. Okay,
av Maggie Haberman och en gubbe som heter... Vänta, jag måste kolla vad han heter.
Jag vet vem Maggie Haberman är.
Ja, hon är ju... New York Times liksom stora Donald Trump bevakare.
Mm.
Men boken har skrivits av Maggie Haberman och här står det bara hon. Men det är en till
som inte är lika känd.
Och den handlar om första året av Donald Trumps andra mandatperiod. Mm. Så den är väldigt liksom här och nu, verkligen färskvara, och den är jätte den är helt utmattande, för att det är så otroligt jobbigt att få allting samlat.
Man vill inte veta.
Jo, men man vill veta, men man verkligen blir drabbad av hur sinnessjukt allting är. Men en person som är med mycket i den här boken i alla fall är också en person som har blivit mycket uppmärksamma nu i medierna, amerikanska medier på sista tiden, och det är Natalie Harp. Vet du vem det är?
Nej.
Även kallad The Human Printer.
Är det hon som hela tiden är... Alltså hon som har liksom varit lite i news på senaste. För att jag läste att någon var så att hon var ohälsosamt besatt av Donald Trump.
Nej, men hennes jobb är att sitta bakom honom. Och så hon går hela tiden och bär runt på en portabel
skrivare. Oh my god.
Och sen letar hon runt på alla sociala medier och så letar hon efter saker som hon tror att han kommer gilla. Och så skriver hon ut det.
Nej.
Och så ger hon dem
alltså memes och tweets och liksom
tweets,
artiklar kanske.
Obama ser ut som en apa. Du vet. Alltså allt så här rasistiska grejer sånt och så här
så hon bara,
mot
han kommer att
han bara, det här kommer han dö för. Och så skriver hon ut där och så säger hon så här rapporterar nyheterna just nu.
Oh my god.
Så hon föder honom hela tiden. Ja.
Hon är hans algoritm.
Hon är hans algoritm.
Ja.
Och då har det varit på sista tiden, för att det var ju en skandal ganska nyligen där, du vet att han har ju fått ett eget plan, mm. ett plan som han ja. Har fått i en muta.
Just det, av den där missionen.
Ja, och då... Och sen blev det ett säkerhetshot. Liksom, de var så här, åh nej, det här är inte längre en säker miljö, utan Trump måste liksom evakuera. Så ja. Då evakuerades han tillsammans med typ 3-4 personer. Medan försvarsministern fick sitta kvar, utrikesministern.
Oh my god.
Men den som han då fick följa med, det var Natalie Harp, the human printer.
Jag skulle hon ser ut. Ja.
Och nu har jag läst in mig på henne.
Ja.
Hon är aldrig ledig.
Bra.
She never takes a day off.
Vadå, för att hon älskar sitt jobb så mycket?
Ett helt år när han var borta, när han
oj, var ung,
var i opposition.
Född 91.
Då bodde ja. Hon i ett omklädningsrum.
Nej,
på Mar-a-Lago. I Mar-a-Lago, för att hon ville vara nära presidenten. En gång när hon inte fick plats i bilen, då la hon sig i bagage.
Men vadå, så hon är ju det är något fel.
Ja, det är något
alltså,
fel.
Hon är typ en... Alltså,
hon hävdar att Donald Trump har räddat hennes liv, för att hon säger att hon har haft benmärgscancer.
Okay.
Eller någon typ av cancer. Och då hade han tillåtet att man fick prova, man fick testa experimentella
behandlingar. På henne.
Ja, och då säger hon att hon gjorde det.
Men lite, jag måste veta.
Hon är 35 år gammal.
Men hur?
Hon är alltså en av världens mäktigaste personer.
Vänta, jag måste stanna vid cancern.
Ja.
Är det sant?
Ingen vet, alla är så här... Hon säger, okay. Alltså det finns ingen bevis. Nej. Men det kan vara så, jag vet inte. Men så det här är en av jordens nu viktigaste personer är denna 35-åriga kvinna Natalie Harp, the human.
Den mänskliga skrivaren.
Och jag kan också rekommendera att googla på, för att Trump ganska nyligen besökte en golfbana ja. I Skottland. Har du ja. Sett de här bilderna?
Nej.
Då fick hon inte plats i golfbilen.
Men oh my god.
Då springer hon längs hela golfbanan efter den här golfbilen.
Ja.
För att hon vill vara nära Trump. Och sen blev det mycket...
Hon skämmer ut sig.
Och sen...
Ja.
Så skrev hon ett brev, för att det blev så mycket nyheter av det här. Så hon var tvungen att skriva ett brev till Donald Trump och be om ursäkt för att hon hade skämt ut sig. Men det är också en väldigt tragisk historia det här, såklart. Hon är ju helt...
Det är ju något fel.
Nej, men hon är helt galen. Och nu
alltså, vet du vad? Vi har alla varit så en gång ja. Med någon.
Men hon har också en bror. Hon är ju såklart homeschoolad. Det här är ett viktigt argument mot homeschooling.
Verkligen.
Ja. Men hon har en bror som är ett par år äldre och han jobbar för sandinisterna. I Nicaragua, alltså en vänster
aha,
liksom, rörelse.
Okay, ja. Ja.
Och han är ju väldigt liksom kritisk till han har berättat mycket om deras uppväxt och sådär. Sen hon var barn skrivit mycket brev till olika presidenter. Och nu har hon då hittat hon ser honom som en gud liksom. Ja. Eller en blandning av en pappa, hennes pappa begick självmord för ett antal år sedan
ja.
En pappa och en gud och då utsätter hon sig för de här sakerna hela tiden.
Men det är hemskt.
Nej, men det är så hemskt. Och då undrar jag så här, och nu tycker jag är kul, för att nu då är det en president, en demokratisk politiker som jag tycker jättemycket om, som heter John Ossoff, som är så en ny stjärnskott i amerikansk politik. Och han i ett tal, så han bara, det enda han sa så här, bra citat, där ska jag hitta det. He doesn't want to do the job, he wants to build his ballroom. Jag älskar också när de jobbar med alliterationer alltid. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the emir of Qatar.
Men knulla då.
Nej, men det här är liksom i underströmmen. Men det tror jag inte.
Nej, jag tror
inte han orkar väl med det.
Nej, det är väl ingen som ligger med någon som springer efter ens golfkart.
Ja, eller?
Nej. Nej. Det är en dick killer. Det måste vara det.
Men nu, i alla fall, efter att han gjorde den här då attacken, då anklagar republikanerna, demokraterna, för misogyni.
Oh my god.
Det är också kul. Det är också kul. Efter att behandlat henne på det här sättet, lagt henne i ett bagageutrymme.
Lagt henne att sova i ett omklädningsrum på en golfklubb.
I ett omklädningsrum. Och att hon får springa efter golfbilen, då anklagar de här motståndarna för misogyni.
Jag mår illa när jag får sån ångest när jag tänker på
men
henne.
Men allting är ju...
Hon har någon kompis som är så här,
girl.
Nathalie, du måste bara... Typ så här, ska vi inte bara åka bort en weekend? Typ, ta inte med dig mobilen. Alltså, så.
Nej, för hon jobbar alltid. Hon är aldrig ledig. Hon är bara... Hon går efter honom hela tiden. Nu när man har börjat tänka på henne så ser man henne hela tiden. Hon sitter hela tiden snett bakom.
Oh my god, det är så hemskt.
Och det här... Hon är den också som skriver sociala medier, som håller kontakten med världens du vet, presidenter. Som smsar med dem. Och hon är jättedålig på att stava.
Okay. Men det är ju han också.
Jag vet, så det låter
så det är ju liksom...
som han.
Eller, det är ju så bra.
Ja, men hon, det är också så... Det här är liksom bara en detalj.
Ja.
Men det här är så världen ser ut idag. Att den här personen, den här väldigt sköra, säkert fucked up, liksom, skadade personen, som...
The human printer
är nu en av världens viktigaste människor.
Det är så kul när du skrev till mig att du ville prata om the human printer. Så trodde jag att det var någon sån 3D-print-konstnär.
Nej,
men det var det inte.
Det var bara att jag ville prata om Natalie Harp.
Och vad är det liksom, hur fastnar du för henne? Förstår du vad jag menar? Nej, vad är det i henne som...
Jag tror att det är den... relation, han verkar verkligen behöva henne.
Mm.
Han älskar han, nej men det är liksom bara yttersta beviset på hans, vad hans drivkrafter är, och det är den här totala underkastelsen, för att hon är, anses då vara hans mest värderade medarbetare, och han vill ha en, han vill ha en en dörrmatta. Mm. Det så vill han att liksom hans relationer ska se ut. Och det tycker han är då lojalitet och en liksom...
Jag har någon intervjuat henne. Alltså längre. Nej. Det hade ju varit så spännande.
Ja, det hade varit så spännande.
Oh.
Ja. Och sen så tycker jag det är... Ja, men den här ultimata förnedringen. Mm. Att utsätta sig för det. Och gå in i det. Alltså det är ju en kult. Det är som en slags kult karaktär. Han är kultledaren. Ja. Och hon går ju igång
alltså
på det här.
Det är också så pinsamt. För jag tänker typ så här. Så fort man får höra någonting om särskilt så de politiker på den nivå. Ja. Så verkar det ju typ som att de flesta. Om man tänker att när man hörde allting om typ Joe Biden. Och att han inte typ gick fucking pension fast han var dement. När man började höra och läsa om hur det gick till runt om honom. Då var alla är ju så. Det är ju som en fucking kult.
Ja, det är som
men
en
då
kult.
Har ju folk i alla fall den goda smaken att dölja det.
Ja.
Alltså förstår du, de ändå, det här är ju en person som är så...
Nej, hon är helt... nej, men...
jag vill se hur det såg ut där i hennes kryp in på golfklubben.
Jag vill också se det. Nej, men hon är alltid där. Hon är alltid...
Fan, vad spännande.
Ja, okej. Okay. Jag ville bara...
Nej, men liksom, vi sänder en tanke till henne.
Vi sänder en tanke till Natalie Harp, the human printer, och hoppas att hon vaknar upp ur sin... psykos snart. Jag tror att
hon kommer aldrig göra. Och vad ska hon göra? Då kommer hon bara dö av skam. Eller så kommer hon göra som hon som
nu,
jag sa.
När hon har hamnat i... Jag tror det är jätteplågsamt för henne. Nu har hamnat i strålkastarljuset.
Ja, men det
är
jag menar. Nu måste hon ju mer än någonsin... Man kan ju inte shama en person som har en sån relation. Man måste ju vara så här... Du kan alltid prata med mig, girl. Man kan vara så här... Börja skriva dagbok varje dag hur du mår, typ.
Nej.
Och sen så kan man över tid se... Aha, okej, okay, jag är med i en kult.
Ja, liksom. Precis.
Men nu blir hon shamed, då måste hon ju ännu mer
stå
fast.
Nej, då kommer hon bara stå fast och stå fast. Och jag undrar vad hon kommer göra nu gentemot liksom, först de här fruktansvärt underdåniga breven. Ja. Vad är nästa steg för att bevisa sin lojalitet? Det vill man inte ens tänka på. Jätteobehagligt att tänka på.
Vadå, vad tror du det är? Om du tänker på det. Snälla, tänk på det. Du måste tänka på det.
Nej, jag tror att hon har ett behov av att visa ännu mer då, liksom att hon verkligen... nästan fysiskt
anal.
Nej. Men jag tror inte han...
Nej, jag tror inte det heller.
Nej,
han är väl, hur gammal är han?
Han är ju 80.
Han fyllde 80 i somras. Det är ingen som orkar av 6 för 80. Nej. Det har man ju läst om.
Nej, jag tror det är mer någonting annat att hon är så... Ja, vad tycker du? Vad tror du? Hon bara gråter. Du vet,
hon gråter.
Hon gråter. Förlåt. Hon kommer köpa saker till honom, hans favoritchoklad. Kommer
du ihåg den där scenen i Succession? När de är ute på han fascistiska pappans gods, typ.
Mm.
Och så har han sån jävla humörsvängning. Och så börjar han leka en lek med två av männen. Att de ska vara grisar som ska äta en korv.
Ja, något sånt kan
det
bli.
Någon sån grej, tror jag. Och sen så dagen efter är han så lite så, oj, jag var full igår.
Mm. Och hon kommer typ krypa runt.
Exakt, fast inte sexuellt.
Inte sexuellt.
Utan mer bara vänskapligt.
Vänskaplig förnedring.
Vänskaplig förnedring.
Ja, lite fantasi. Oh,
fan vad härligt.
Men du...
Vet vad jag vill ge henne? Choice improvement.
Verkligen, och en bättre arkitektur.
Verkligen.
Det hade hon behövt tidigare.
Okej. Fan vad spännande, Karin. Mm. Jag tackar för detta.
Ja.
Då var vi igång.
Då var vi verkligen igång.
Hur känns det för dig?
Jag har längtat jättemycket.
Ja. Fy fan vad mysigt.
Så mysigt. Jag känner mig jättepeppad på den här.
Nästa vecka ska vi läsa Rachel Cusks nya, som handlar om Natalie Portman. Som
kanske, eller kanske inte, handlar om Natalie Portman.
Jag tycker att det är bekräftat, i alla fall att det handlar om bilden av Natalie Portman. Ja. Rachel Cusk har också gett en intervju om det här i New York Times, men det tänker vi prata om nästa vecka.
Ja, det pratar vi nästa vecka.
Ja,
det blir jättekul. Och sen ska vi ju prata om valet.
Vi får se. Skämt åsido, självklart ska vi prata om valet! Men maila in era frågor till Mini Bambino eller andra frågor till cafebambino4ever@gmail.com.
Vi ska också säga att...
Oh my god, you guys...
Det blev inställt.
Det blev inställt. Vi hade ju vi skulle ju ha vårt sista manifesttillfälle på Kulturhuset nu typ
den här veckan.
Typ idag. Och det är flera stycken som har skrivit och frågat när biljetterna släpps. Och alltså så här är det. Vi kommer inte överens med vår bokare om vilket manifest vi skulle prata om.
Nej.
Och då kände vi att det var bäst
att gå skilda vägar.
Ja. Men vi kommer raise a family together with a lot of respect in it.
Ja.
Det är sånt man säger när man har skilt sig, när man är känd.
Vi kommer, men så är det bara. Men det kommer andra tillfällen framöver till live.
Verkligen.
Vi har ju gjort två.
Vi har gjort två.
Och, men Stockholm, vi kommer.
Stockholm, vi kommer, och det kommer vara controversial.
Mm.
Det är allt jag kan säga. Okej.
Fram emot det.
Okej. Vi hörs och ses nästa vecka.
Det gör vi verkligen.
Och så hörs vi på tisdag med Mini Bambino.
Hej då, Tone.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.